Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se. Nu mina vänner, nu är det dags för framgångsdagarna och det här har vi nu tredje året i rad och det är tiotusentals personer som har gått på detta. Och det är så här, det här är de största inspirationsdagarna i Sverige och det är helt gratis att delta på. Och det är alltså de absolut främsta experterna, exempelvis mental träning med ingen mindre än Lars-Erik Unestål. Vi har Christer Olsson, våra magiska favorit, vi har David J.P. Phillips, vi pratar om hantera stress, vi pratar om hantera sömn, Kristina Stielli, John Axelsson, Kristin Kaspersen. Vi är också med legendarer som Kjell Enhager, retorikexperten Elaine Eksvärd, Magnus Helgesson, Annika R. Malmberg och många flera. Det är verkligen de absolut främsta experterna och du kan vara med 1-3 november helt gratis. Så det är bara gå in nu, säkra upp din plats på framgangsakademin.se. Jag lägger länk här i bion. Så vi syns där, framgangsakademin.se. Gå in och säkra upp din plats i framgångsdagarna.
Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Det här är det absolut tuffaste historien som jag någonsin har hört. Det här handlar om en mamma som heter Emma som på grund av sjukvården förlorade sin 7-åriga son Leon som precis skulle börja i skolan. Det handlar också om en väldigt skadad mamma som blev sexuellt utnyttjad som liten. Där hon prostituerade sig under tonåren. Där hon åtskilliga gånger
verkligen försökte ta sitt eget liv. Den jobbiga saken efter den jobbiga efter den jobbiga. Om jag skulle ha hört 10-15% av hennes liv, så skulle jag säga att det här är bland det värsta jag någonsin hört. Så att när jag satt och lyssnade in allt det här, så blev det grej efter grej efter grej efter grej. Och jag kan inte fatta hur en person kan få all denna otur. När jag hade lyssnat på det här, så som ni också kommer höra nu i podden, att jag bröt ihop totalt. Totalt. Jag skulle prata och jag bara hulkar och jag bara sprängs. Jag klarade inte mer. Jag klarade inte att ta in mer. Jag klarade inte att bearbeta det. Det var bara så himla tufft. Vad jag tycker du kan göra efter det här, det är, om du har möjlighet, gå in på Swish här nedanför som du ser i poddbeskrivningen och ge några kronor, 100 kronor, 50 kronor till Emma. Till denna skadade mamma som har varit med om saker som är så extremt tufft. För att hon ska få möjlighet att återhämta sig. Att hon ska få möjlighet att ta vara på det hon har kvar. Så att, ja, nu lyssnar vi in ett väldigt tufft, jobbigt avsnitt. Men otroligt, otroligt viktigt. Och jag är så glad att hon vill dela med sig av det här. Emma Borgström.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Palleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Emma Borgström.
Tack så mycket.
Jätteviktigt och intressant att ha dig med. Tack så hemskt mycket att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Och du har åkt från, är det Ljusdal du har åkt från?
Nej, Gävle.
Gävle är du åkt från. Ja, för att du var uppväxt i Ljusdal.
Yes.
Ja. Hur länge har du bott i Gävle då?
Jag tror det kanske 4-5 år någonting. Jag har inte, tiden liksom har bara gått. Så jag har inte riktigt tänkt så mycket på det, utan det har bara gått. Men jag tror det är 5 år kanske, 4.
Jag såg ju dina grejer på Allas hjältar. Och som är en hjälporganisation som hjälper människor som har haft så här, nej, verkligen extremt tufft och varit med om bara det värsta man någonsin kan tänka liksom. Och när jag och min Frida såg det här, vi bara, ja, det här är helt sjukt, och vi blev ledsna båda två, och det var blivit tusentals kommentarer och så många som varit involverade i det, och då kände jag bara så här, nej, men det här måste vi också göra, att det här måste komma ut. Vi måste liksom göra det vi kan för att göra den här extremt hemska situationen lite bättre i alla fall. Och framförallt lite bättre kanske för någon annan.
Ja, så kände jag också, att det här får inte bli bara en siffra i systemet, och att det här måste komma ut så att det blir en förändring för andra barn också. Det är också min målsättning.
Hur mår du idag?
Ja, alltså jag vet inte riktigt. Jag går från att jag inte vill dö ena stunden, för att det smärtar för mycket att de har liksom tagit bort mitt barn från mig. Och, alltså det skiftar otroligt mycket mellan allting egentligen. Så jag vet inte hur jag mår, men jag mår inte bra heller liksom.
Vet vad vi gör? Vi börjar lite grann från början. Du är uppväxt i Ljusdal.
Ja.
Och hur var det? Du har din bror med dig här nu. Ni var några syskon?
Ja, 6 stycken. Nej, vi är en ganska stor familj. Det har ju varit traumatiskt på många punkter, men också har det funnits bra stunder också.
Hur var relationen till dina föräldrar?
Ja, min pappa och min relation har aldrig varit bra och kommer aldrig bli bra heller. Jag har gett han på äldre dagar en chans att förklara hans sida, vad som har hänt under alla år och varför han inte har brytt sig. Men han tackar nej till det erbjudandet, och då kände jag att okej, då finns det ingenting mer jag kan göra. Och min mamma och min relation, den går upp och ner fortfarande.
Så din pappa tackar nej till ett erbjudande där han har möjlighet att reda ut med sin dotter.
Ja, precis. Och han började också komma till åren, så att jag känner att man hade kanske velat haft det där liksom innan det hände någonting.
Men hur var det då? Vad är det som, när var första gången, var du en glad tjej som liten eller? Var du...
Ja, men det tycker jag väl att jag var liksom. Och mellan min pappa och jag, han var ju en sån pappa som aldrig fanns där liksom, och bråkade mycket med min mamma och sånt. Och så att vi fick ta del av de bråken, att mamman hörde mamma kunde säga att men de vill inte träffa dig, de vill inte vara med dig. Och han bara, men varför inte då så här liksom? Och han har ju slagit min mamma, så att jag förstår att hon kanske inte vill liksom vara nära han.
Han slog henne alltså?
Ja, precis. Också mig, vad hon säger, om det nu stämmer.
Mm. Ja. Men, och hur var, gjorde han något dumt mot dig eller?
Hon säger att han slog till mig en gång när jag rörde en lampa på, som hängde i taket. Men jag vet inte om det stämmer liksom, utan mamma kan ju hitta på lite ibland så här. Så jag vet faktiskt inte. Det är jättetråkigt att inte veta om det hände.
Fast det var ju en väldigt jobbig upplevelse som skedde för dig när du var runt ganska ung också. Var det 8 år eller?
Ja, jag var 8 år och jag minns att min styvpappa är ju alkoholist. Och hon sa mamma att händer någonting ikväll så får du komma in och säga till. Och sen så, det var ju, vi bodde i en 4 och alla rum var ju faktiskt så här ockuperade. Så det fanns ingen plats i dem. Och sen så kom ju en av min styvpappas kompisar in till mitt rum och sa, får jag ligga här med dig? Jag bara, men nej, det får du inte. Typ, det här är inte normalt.
Hur gammal var du här?
Jag var 8 år. Så då fortsatte jag säga nej och sen så kom han tillbaka hela tiden. Så här, efter för hela tiden, typ när man håller på att somna liksom, så kom han och frågade igen. Så jag bara, men nej, du får inte. Och till slut var jag irriterad, så jag gick in till min mamma och så sa jag till henne. Och det enda hon sa till mig, gå och lägg dig igen! Så då kände jag att, jahopp, jag skulle ju säga till. Och så gick jag runt i lägenheten jättelänge, minns jag, för att jag vill ju inte gå och lägga mig. Men till slut var jag tvungen att göra det, för jag började frysa och jag var trött, så då fick jag gå och lägga mig där och vart sexuellt utnyttjad. Och dagen efter när jag vaknade så var det mitt fel att det hade hänt, tyckte mamma, att varför kom du inte så till mig, för varför gjorde du inte det här?
Nej, vad gjorde han för någonting?
Han våldtog mig.
Helt sjukt alltså.
Ja, det är väldigt 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 sjukt.
Helt sjukt, men du är så jäkla förbannad alltså.
Ja, faktiskt. Jag har fått PTSD tack vare det här och gått i behandling för det ganska nyligen.
Hur var det liksom tiden efter? Träffade du den där?
Alltså det var ju en kompis till min styvpappa, så att han träffar man ju på nästan varje dag. Jag och mamma tyckte det. Att det var jättebra. Det här var ju en jättebra kompis till familjen. Liksom. Han tyckte jättemycket om barn och grejer.
Varför att han inte berättade du det här för dina föräldrar?
Ja, för min mamma i alla fall.
Och vad sa hon då?
Hon anklagade mig för att jag inte hade kommit och sagt till henne att, att det var mitt fel. Och då fick jag växa upp och tänka att det här var mitt fel att det här hände. Så då slog jag på mig själv under många, många, många år.
Det är helt otroligt.
Ja.
Det är helt otroligt.
Ja, hemskt.
Det är ju liksom en pedofilvåldtäkt.
Absolut, Matte. Och det var han också, för han var ju efter mig hela tiden sen, liksom, märkte jag.
Och hur, liksom, hur påverkade det här dig? Hur, vad trodde du då? Alltså som 8-åring. Och det är det som är så jäkla himla... Jag har ju en son som är 4. Och så här... 8. Det är så himla litet.
Ja,
men jag tycker att det är så himla... Det där tycker jag är en jätte... Det är så sjukt. Men sen också... Jag tycker det är också reaktionen från din mamma tycker jag också är brutal.
Ja, hon hade väldigt många barn, så hon har nu sagt på senare tid att hon var väl så trött liksom, och jag förstår, hon var ju utarbetad.
Mm.
Så, men ändå, jag, ja. Så att hur det här påverkar mig, det var ju att jag började med droger och alkohol väldigt tidigt när jag var 12 år. Jag började prostituera mig, för att när man väl har typ träffat på en pedofil så puff, så kommer det alltid upp nästan en ny, fast man inte liksom vill det. Och lättförtjänta pengar just då, och se han sitta och runka liksom. Så att då blev det liksom, ja men, kan lätt tjäna pengar liksom. Så alltid blev illa behandlad av killar, för en väntade till att jag var liksom 15 och byxmyndig tills han låg med mig. Och jag fattade liksom inte vad det var för någonting. Så jag har alltid fått en skev relation till kärlek till män så.
Mm, förstår. Så då redan som 12-åring så började jag prostera.
Ja, precis.
Det är man inte heller. Det är också så otroligt litet. Hur kom du in på det?
Ja, det som den här jag berättade om som låg med mig när jag var 15, så var han på en motionscentral och tränade. Och, alltså, jag hade redan hamnat i fel umgänge från skoltiden. Så att, för jag var också väldigt mycket mobbad, kallad missfoster och sånt här. Så att jag tyckte inte om att gå till skolan heller. Så att det där var den här pedofilen liksom, och det liksom, ja, alltså man kommer bara in i det, det är svårt att förklara liksom. Det, jag hade redan hamnat så mycket fel, trodde inte att jag var värd eller kunde något annat.
Så då, hur ofta träffade du män och så? Och var det vänners vänner eller hur?
Alltså det,
var det efter skolan eller var det, mässade folk dig eller liksom hur var det?
Det var ju efter skolan och sånt. Liksom, det kan vara vem som helst, vem man anar. Man kan gå utanför dörren så kan det vara vem som helst. Det spelar ingen roll vilket jobb de har. Ingenting sånt överhuvudtaget. Så att det var ju ganska ofta. Eftersom min mamma hade så många barn så att ekonomin var ansträngd för henne. Jag tycker synd om henne att hon liksom... Ja, alltså det var ansträngt.
Mm, jag förstår. Det kunde vara flera män i veckan.
Ja.
Och då antar jag att du inte gick, eller att din skola gick inte jättebra. Du måste ju varit halvt.
Ja, men jag gick i skolan och sånt. Jag var ju den här duktiga barnet som de märkte liksom ingenting för att jag var så duktig och jag var hemma och tog hand om mina syskon och gjorde allt det jag skulle göra, så att det är ingen som har märkt någonting. Jag har också haft självskadebeteenden så att jag skurar mig. Och det märktes ju mer, men inte det här duktiga liksom.
Vad resulterar det här till då?
Ja, alltså det är ju otroligt många självmordsförsök dessutom, kan jag ju säga. En kille som jag var med ströp faktiskt nästan ihjäl mig. Det svartnade liksom för ögonen, så kom hunden in i rummet och så bara släppte han mig. Så att, alltså otroligt många självmordsförsök genom åren. Så är det. Så att mitt sista, då kom jag ihåg, då hade jag svalt 5 kartor i Movan. Och kom inte ihåg någonting, vaknade upp med slangar och allting, hade pissat ner mig, hade inga skor på mig. Så när jag kom upp på avdelningen så var mina skor där. Jag tänkte, men det är väl mina? De bara, nej, men är det där dina skor? Ja, men det är mina. Så det var mina skor. Då tänkte jag att jag kanske inte var så bra.
Hade du känslan att världen är bättre utan, eller hade du känslan att världen har svikit dig?
Nej, jag var nog bara så trött på livet. Jag har liksom alltid letat någonting under hela mitt liv och jag har aldrig vetat vad det är för någonting och alltid har det känts så tomt. Så att jag vet inte riktigt, men jag var väl bara trött på livet helt enkelt och ville liksom inte leva med alla minnen jag hade i huvudet.
Hade du några vänner?
Nej, och det har alltid varit svårt för mig att skaffa vänner liksom. Jag vet inte varför, om det är något fel på mig, men nej, jag har inga vänner. Det har jag inte nu heller.
Men du har inte det nu heller?
Alltså så här bara ytliga liksom, typ. Inte så här... Ja, ytliga bara.
Vill du ha vänner?
Ja, det vill jag nog ha. Men jag vet inte riktigt hur det känns eller hur det är. Då, ja, jag vet inte. Ja, det är klart att man vill ha vänner. Man vill inte vara själv. Det är ju jättejobbigt.
Du får ringa mig när du vill i alla fall.
Tack så mycket.
Ja, det är... Ensamhet är ju också någonting som aldrig är kul.
Nej, det är det inte. Och det kan ju döda mer än... Alltså det
är hemskt.
Det, ja, det är det verkligen. Så det förstör människor.
Mm. Alltså helt, helt otroligt. Det är inte ens det här vi ska prata om. Och det här är bland det värsta jag någonsin hört.
Och, ja, det...
Och det är ju så här, vilket jäkla liv.
Ja, om det nu kan kallas för liv, jag vet inte. Det här var vad livet gav mig. Vilka, som ett brev på posten, typ varsågod.
Mm. Hur tänker du på det när du ser tillbaka liksom på det? Känner du att bara livet har svikit dig, eller känns det att du är otursförföljd? Att du har blivit, att du det förstör tidigt av den här pedofilen?
Ja,
att du fick fel start?
Ja, fel start var det absolut. Han förstörde ju mycket i mig, för att den människan jag var före övergreppet finns ju inte kvar. Liksom, och alltså varje gång sånt här har hänt så har jag förstört som människa och måste bygga upp mig själv igen. Liksom, så att, men samtidigt kan jag se det här som en styrka nu liksom, när jag ser tillbaka på allting. För det här är ju otroliga erfarenheter. Men jag vet inte hur jag ska kunna använda dem. Så det är väl där mer som, vad det är för ett syfte med det här. Liksom, mer så.
Mm. Ja, det är ju... Ja. Det är en hemsk... en väldigt jobbig ryggsäck att bära också. Men sen det är klart att du har ju varit med om tuffare saker än vad liksom bara några procent av det du har varit med om. Det har, man tar liksom 1000 människor, så har inte de ens varit med om liksom 10% av det du har varit med om. Så att det är ju en extremt jobbig ryggsäck att bära. Och det är klart att det gör en stark, men det är också så här, hur mycket klarar människa? Hur mycket klar människa?
Ja, så
hur,
ofta,
hur mycket stark ska man, hur jävla stark ska man behöva vara?
Ja, så har jag också tänkt, och även många som säger nu till mig av den här händelsen som har hänt, att du är så stark. Ja, men även fast jag är stark så kanske jag inte alltid vill vara det. Alltså, jag kanske också vill vara svag.
Och sen träffade du Leons pappa.
Ja.
Och hur träffades ni?
Vi träffas under missbruksförhållanden, för att jag satt med hans vänner och så ringde han mig och frågade om ska vi gå ut och äta. Jag bara, ah, nej, jag, inte ikväll, för då hade jag så här ett bord med typ så här, lite så här smått och gott tyckte jag då, med droger och sånt. Så tänkte jag, nej men jag vill inte missa det här fina bordet, jag vill missa honom istället. Så då avbokade jag, men då ringde ju han upp en av killarna som satt i samma rum och fråga vad han gjorde. Så då kom han ju upp till oss i den här lägenheten. Så, ja. Så då fick jag ju nys på om att jag hade sagt nej till honom för droger. Men han röker ju själv grönt. Så att...
Blev ni ett par eller?
Ja, alltså jag har väl aldrig typ så här, aldrig genomtänkt kanske allt. Alla val i mitt liv. Så att det gick ju väldigt fort. Jag, det gjorde det faktiskt. Och sen blev jag gravid med Leon.
Mm. Och vad kände du då när du... märkte att du... Har du varit gravid innan?
Nej, det har jag inte varit. Leon var det första barnet som jag var gravid med.
Och vad tänkte du då?
Alltså jag har varit jätteglad. Jag tänkte att liksom, får jag ett... När jag var 15 år tänkte jag att får jag ett barn och alla här sin kille, så ska han heta Leon efter Leon S. Kennedy från Resident Evil-serien. För att jag ville ju inte bli över 30, så jag har ju aldrig haft framtidsmål, framtidsplaner. Ingenting sånt.
Vad sa du?
Jag vill inte bli över 30.
Du vill alltså dö innan 30?
Ja, för att jag...
Var ett litet mål till och med, eller?
Ja, men det var det. För jag tyckte livet var så himla tråkigt. Liksom, trauma efter trauma. Vad är det för syfte med det här?
Du torterade livet konstant. Och då så kanske man inte vill vara kvar i det.
Nej, precis. Så, att, så då fick jag ändå Leon. Och det var en stor välsignelse faktiskt. Alltså, jag var jätteglad och han fick mig att... blir ren, för att jag, då hade jag ju ett syfte med att sluta med drogerna liksom. Och alkoholen, så att det vart en livs... Alltså, livet vändes om på ett positivt sätt.
Var det enkelt att sluta med allt?
Absolut, ingen fråga om saken. Det var bara puff, så var det borta liksom. Visst hade jag kanske... Eller, men nej, jag hade han i magen, så... Jag hade faktiskt inga cravings på droger eller någonting då. Absolut inte.
Du fick en annan livsglädje, en annan livsgnista.
Ja, och någonting annat att ta hand om och leva för. Och jag ville inte ens bo kvar där jag bodde då. Gärdåsen heter det, Ljusdal, och där är det ju liksom, då var det väldigt mycket bråkigt och så här, ja men alkoholister och pundar, och det ville inte jag ha min son runt, så jag tog avstånd väldigt fort från det.
Och då så, vad gjorde du då?
Ja, när jag var höggravid så flyttade jag till en annan lägenhet, och då flyttade jag och Leons pappa ihop, för vi bodde inte ihop innan, och jag gick på alla kontroller själv som har med magen att göra och sånt. Ultraljud och sånt åkte vi på vissa tillsammans, men många, många av dem var jag själv på, så att jag stod själv nästan hela graviditeten.
Hur var det då?
Ja, då tänkte jag inte så mycket på det, men för att jag var i en bubbla liksom av min erofi när jag var liksom gravid, men efteråt så kan jag tycka att vad är det för pappa egentligen som inte är engagerad i sin sons, ja, jättemärkligt.
Och hur var det när Leon kom? Var pappan med då?
Ja, det var han. Alltså, Leons pappa har ju ADD som man ser. Och han har ju väldigt ont i sin kropp. Väldigt, väldigt ont. Så att han har ju inte liksom varit så engagerad när Leon var liten. Typ svårt att hålla i genom en TVSBS-dosa kunde han mer gärna hålla i. Och sådana där saker liksom. Och när han hade kolik så kunde han bara, ah, men nu ska jag gå och lägga mig istället. Och alltid jag som har tagit det största ansvaret för Leon.
Du har tagit alla nätter typ och sånt?
I stort sett ja, det har jag.
Mm. Och hur var Leon som person då?
Ja, som person, han var jättehärlig. Han var otroligt givmild och snäll. Och hjälpte till mycket hemma. Även fast jag inte tänkte på det så kunde jag vända mig om. Så var typ tallrikarna borta från bordet. Bara, men... Och så såg jag att han hade ställt bort dem liksom, utan att jag hade bett om det.
Mm.
Och soporna älskar han gå ut med och så här. Och... Det har varit bråk om soppåsen. För han hade ju autism och ADHD. Och sen utreddes han också för om han hade kanske en lindrig utvecklingsstörning, tror jag det heter. Så att han var så himla unik.
Vad gillar han att göra för något då?
Oh, det var alltså, det var mycket typ klättra, cykla, måla, bygga och konstruera var han sjukt duktig på. Så det älskar han att göra, och raketer tyckte han om, och Charlies färger och former tyckte han om på Netflix. Den serien kan inte jag kolla på idag.
Nej, förstår. Och sen så de här 7 åren innan han blev sjuk då. De flöt på, eller hur? Han gick på förskola.
Ja, det har han gjort. Det har ju funnits liksom komplikationer, för han brast ju i kommunikation och samspel. Så att det kunde ju bli mycket komplikationer med andra barn och sånt, för att han liksom kanske inte riktigt förstod de här koderna riktigt. Men de tränade med han, och jag tränade också med han, försökte i alla fall, så det blev ju bättre till slut.
Och vad var det som hände då?
Ja, midsommarafton så började han säga att han var lite bajssjuk och så här. Men han flinade lite när han sa det, så då skrattade vi mest åt det. Så gick han på toaletten och så bajsade han, och så var det bra liksom. Men från ingenstans så, på söndag kväll där efter midsommar så, eller det var på eftermiddag, så började han kräkas. Och då var det liksom galla liksom, och galla luktar galla, det vet jag om sen tidigare. Så. Och sen var det lite maträtter och sånt som kom upp. Och då sa jag till honom att, men gå upp på rummet, och jag tror det mår ju inte bra det. Så gå upp och vila lite, så kom ner sen. Och sen gick det lite tag, så kom han ner igen och kräktes fortfarande. Och då tänkte jag att, men det här kan ju inte vara så bra, utan vi måste åka in och titta. Så vi åkte in. Kanske vid 10 på kvällen, då ringde jag ambulans. Och så kom de och hämtade oss. Sen när de kommer till sjukhuset så sa de att det har lugnat ner sig nu. Det var kaos här innan, jasså, sa jag. Och så svarade de inte riktigt på det, vad jag minns. Och nu kunde jag liksom gå och sånt själv in på sjukhuset. Så att det var ju inga problem så, för smärtorna kom och gick liksom. Som kramper i magen som kom, och så höll de i sig, och sen så släppte de. Så vi kommer in där på akutrummet för barn då. Det finns 2 sådana rum. Lägger vägen med varandra. Och de tar stick i fingret på han, och sen så får han hoppa på ett ben. Och då utesluter hon att det inte är tarmvred. Och sen så känner hon på hans mage och då säger hon, men har du verkligen så ont? Och sen får han göra kissprov. Och han börjar ju frysa, så jag frågar, kan han få en filt? Ja, men det ska han få. Och sen kommer de in och berättar om kissprovet. Och det var så här typ plus 5 ketoner och sånt. Jag har ingen aning vad det är för någonting. Och hans sänka låg på 20 och skulle ligga på 8, tror jag de sa. Sen så... Och alltså, återigen så tjatade jag om den förbannade filten, för han hade inte fått den än, för han frös ju, så att var ute i korridoren igen. Och jag är ju städat på sjukhus, så att jag vet ju liksom, jag såg ju skåpen där filtarna var, men där får ju inte patienter gå och ta egna filtar. Så att jag tänkte att, ska jag vara ute i korridoren och slåss som en filtjävel, eller ska jag vara inne med min son? För att smärtorna kom liksom och gick i intervaller, så mellan de här intervallerna så var han liksom som sig själv helt enkelt. Och det är så det är. Sen så kommer de in igen och så berättar de ju så här liksom att, ja men ni får komma tillbaka imorgon, och eller ni får ha lite is i magen, så får ni komma tillbaka imorgon, och om det inte är bättre så får ni göra en röntgen då. Så då åkte vi hem. Sen så gick det liksom en hel dag till, för jag tänkte, för vi fick också så här Laxido Junior utskrivet som han skulle äta, och där i den kartongen fanns det en så här dosschema på hur mycket han skulle äta. Jag tror det var 4 påsar första dagen eller något sånt där. Och det vart ju liksom så här sämre, och fort gick det också, så att när vi kom hem där på morgon, tidig morgon, så sprang jag jättemycket på toaletten liksom, och jag tänkte att, men vad är det med han? Och jag började bli riktigt orolig för vad det var för fel på han. Men jag tänkte att det är väl bara förstoppning som de säger. Men ja. Sen så pratade jag lite med min mamma och sånt där, och hon sa att, men tänk om det är tarmen, så hon, tänk om det är tarmen. Jag tänkte att, nej. Men smärtorna blev allt sämre på han liksom. Och han liksom, från att han kunde sitta upp liksom, så kunde han inte göra det där ens längre. Och han klagade mer på ont så här liksom. Så nästa kväll då så åkte vi in igen. Och då kunde han liksom inte, han kunde inte gå. Liksom, så att han kunde liksom inte gå in i sjuktaxin som hon skickade mig. För jag sa till henne att, vad händer om tarmen spricker nu? Så sa hon, vad får du att tro det? Men han har alla symptom för tarmvred. Och så sa hon till mig, vad får du att tro det? Läkarna har gjort sin bedömning. Och det stod ju fortfarande kvar att det var förstoppning. Och liksom, hans kräks började ju förändra karaktär även, så att vid det här laget hade han ju också börjat kräkt så att det stank skit. Och det sa jag också till 112 liksom. Men hon verkar liksom inte ta notis av det här överhuvudtaget. Som sagt, så att sjuktaxin ska komma efter 40 eller 50 minuter, och jag var redan i chock här, för att från att kunna bada liksom bara någon dag innan och hoppa och studsa och vara hur levnadsglad som helst till att må på det här viset. Så att då sa han ju när han kom och hämta, så att ursäkta, jag kom lite tidigare. Men hur tidigare det är, det vet jag inte. Och han kom ju typ knappt in i den här sjuktaxin. Och som tur var finns det en brits här inne. Och på vägen till sjukhuset så har jag nog aldrig sett någon så konstig åska någonsin. För det var så här typ som ett molntäcke som man kunde se riktigt. Och så var det så här åska typ. Det var jättemycket blixtrar. Men det kom inget så här muller överhuvudtaget. Det var ganska så här konstigt. Det var det enda jag liksom så här typ fick ut av den här resan till sjukhus. Jag tänkte bara på min son, att vad fan är det här för någonting? Så väl när vi kommer dit så kan han ju inte gå in själv, utan han måste ju ha en rullstol. Och där ser jag att det hänger en filt och tänker att den här filten även tar jag nu, för att jag skiter i vem det är. Jag tar den till min son. Och liksom, det är ganska lång korridor på akuten, så att de ser ju att han kommer in i rullstol. Går liksom inte att bortförklara. Och sen så får jag hjälpa han upp på britsen, och det ser de ju också att han har svårigheter, för jag kunde liksom inte ta han under armarna längre, för han skrek så fruktansvärt mycket, så varje toalettbesök liksom tog väldigt lång tid. För att toaletten är ju ganska högt upp, det liksom finns ju ingen, jag hade ju en pall åt han, men den var ju liksom inte så pass hög så att han kunde liksom komma så högt upp så att det skulle vara lindrigare för hans smärta. Återigen så 2 stycken i fingret fick han. Och sen kände de på hans mage igen också. Så här, jag tror de gjorde det igen i alla fall. Och då tog han ju bara bort deras händer. De fick liksom inte ens ta på han längre. Och det förstår jag med den typen av smärtan han bar på. Och sen så kommer de in med en krycksflaska som jag ska ge honom själv. Och så är det en sån här slang till den, så säger hon att så här mycket ska in, och sen drar hon ner persiennerna på fönstret, sen går hon ut.
Vad är klux?
Det är förstoppningsmedel, alltså sån här laxermedel. Okay. Och då skulle jag ge han det själv. Tänkte att okej, okay, men ja, hopp. Ja, vad ska jag göra med den här då? Jag är ingen läkare. Och det jag märker då, det är att det tar stopp liksom. Jag får inte in så mycket som hon säger att jag ska få in.
Vad tar stopp någonstans?
Ja, alltså i den här slangen, det var som en flaska typ med ganska lång hals, och på den halsen skulle du säga att det fanns en slang. Och på så vis för att få längre in i tarmen liksom. Och under det här tänker jag liksom att man ska ju vara kvar egentligen och titta så att jag gör rätt. För att jag är ingen läkare, jag ska inte liksom, tänk om jag är fel.
Han går in via analen?
Ja, precis.
Okay.
Och det tog ju liksom stopp. Så jag tänkte liksom att jaha, ja. Och sen
hur
mådde
Leon då?
Han sa att det gjorde ont.
Men var han feber eller var han virrig, eller var han ont bara ändå?
Han hade ju ingen feber, och det var ju därför de trodde så hårt på förstoppning. Men den här kvällen också började han ju kallsvettas. Och sen i alla fall så när han äntligen hade lyckats halta sig till toaletten, för att den toalett som var närmast fick det barn vägg i vägg med honom istället ha. Och hon kunde hoppa, studsa, sjunga, nynna. Hon var inte alls fel på. Som på min son. Och de såg att han haltade sig till den toaletten. Och ändå fick hon ta den. Och han fick halta sig ända långt ner i korridoren. Och då sa, minns jag att hon sa bara, oj, oj, lilla vännen. Så att de har ju sett det ont han har haft. Och när vi kom till toaletten i alla fall, så det bara sprutade ut det där klicksmedlet. Jag tänkte, okej, ska det vara så här? Alltså han har alltså inte sätta sig ner på toaletten ens. Så att det kom på kläder och alltihop. Så att det är så traumatiserande för mig. Vi går tillbaka i rummet i alla fall typ där, så han fick ju sådana kissprov varje dag liksom, och jag hade också upptäckt här att han kissar ju blod. Och de sa, nej men det syns inte i muggen någonting. Och sen så kom de fram till att det var det här ketoner och bla bla bla. Men vad jag vet så sa de inte till mig det, att han hade tjockt, väldigt tjockt flytande urin. Så att det står i journalen hemma. Det har jag läst mig till efteråt när jag väl kom ur min chock, så att jag kunde läsa ett papper. För att när Leon levde så var det liksom att allting skulle vara strukturerat, fyrkantigt. Men när han dog så kunde jag inte läsa ett papper som var strukturerat. Det var tvunget att stå massa punkter här och där. Och så, alltså ett virrvarr, det kunde jag läsa, men inte ett strukturerat papper. Så de tror ju inte på mig att han som sagt kissar blod och så, utan det avfärdas också. Och sen frågade de också mig att, vad sa läkaren igår? Ja, att om han inte blir bättre så skulle han komma in och få en röntgen. Och vad hon, alltså hon säger ingenting då, vad jag minns, utan helt tyst och så går bara ut i rummet. Jag tänkte att vad bra, nu får vi hjälp. Men nej, då får vi vänta 2 timmar innan hon kommer in och säger att nu har ni 2 val. Antingen stannar ni kvar här och får dropp, eller så får ni åka hem och så får ni en vätskeersättning var 5:e minut. Och liksom Leon hade ju diagnosen, han hatar sjukhus och vill inte vara där. Och hade väntat så länge ändå på hjälp, så då sa jag att ja, men han är patienten, då åker vi hem. För att jag hade försökt strida så mycket för min son, jag hade försökt nå fram till dem att han kallsvettas nu också liksom. Men det var liksom...
De gjorde ingen röntgen?
Nej, det gjorde de inte. Vi åkte liksom hem och så... Han var ju väldigt dåligt skick liksom. Väldigt smärtpåverkad var han. Och det syns också på bilder jag har. Vilket de sen verkar ha tagit mer allvar på än där och då. Andra personer då, så att säga. Men han, jag minns att han satt upp i sängen. Och så bara spyr han rakt ut. Jag har nog aldrig sett så mycket spya någon gång i hela mitt liv. Och det bara stinker skit. Så då ska jag gå i rent den här hinken. Och så ställer jag tillbaka den på hans rum och jag ser att han är blå. Hela kroppen är blå. Läpparna är blå och han så här hyperventilerar när han andas. Och jag säger åt honom, du måste andas lugnt. Han försöker göra det, men... han kunde inte. Ja, det förstår jag efterhand på grund av att hans tarmsystem kunde liksom inte tillföra tillräckligt mycket med luft. Och som sagt, jag var redan chockad, så jag tänkte att det här är allvar, jag måste åka in med nu akut. Så att jag tänkte att jag måste stänga av fläkten i sovrummet, för det var så varmt. Det var ju mitt i sommaren, så att då går jag och stänger av den och tänker ringa mitt ex, och så hör jag min 2-åring säga mamma kräks. Och sen så går jag dit och tittar, ser hur han står och pekar in i rummet, och där ligger min son i stabilt sidoläge in mot sitt rum i en stor, stor, stor pärl med spya som stinker skit. Och jag vet inte hur han tog sig till golvet, för jag har inte hört hur att han ramlade ner på golvet. Jag har inte hört någonting på de här sekunderna. Så jag bara började skrika som en galning. Jag fick sån ännu mer panik vid det här laget, för att jag tänkte, vad fan är det som händer? Vad händer med min son? Och antingen nu, eller så är det under mitt larmsamtal som han säger, nu dör jag. Så jag vet inte riktigt det än, för där är det blockerat. Jag vet inte när han sa det. Men det som hände då, det var att hans tarm sprack. Så jag ringer 112, hon ber mig öppna dörren. Jag springer ner och öppnar dörren, för vi bodde i ett radhus då med 2 våningar. Och hon säger att nu måste du vara lugn. Och jag tänker liksom att hur fan ska du tycka att jag ska vara lugn? Alltså jag kunde inte vara lugn i ett sånt läge. Jag vet inte om det är någon människa som kan vara. Och så sa hon att jag måste kolla liksom om jag får någon reaktion från han. Dum som jag är, försöker jag vända åt mitt håll, och jag då tar jag på hans mage. Och då vrider han sig ännu mer smärtor, så jag tänker bara, dum i huvudet är. Och så tror jag några sekunder att han ligger på rygg innan han vänder sig mot mig, fortfarande i stabilt sidoläge. Och han andas väldigt häftigt, och hon tycker att jag ska hålla koll på hur han andas. Hon säger det också, det till mig, att håll koll på hur han andas. Och det är ju väldigt, väldigt, väldigt ansträngt. Och jag ser liksom paniken i ögonen på honom, som jag har sett även när han var blå i sängen liksom. Och sen säger hon att kan du ta telefonen till hans mun så att jag får höra hur han andas. Då försöker han säga någonting, jag tror att det är mamma, men jag vet inte det. Och då det bara liksom, som ett hjärta liksom pumpar in sen ut, så kom det både ur hans mun och näsa hela tiden som, eftersom hjärtrytmen pumpar liksom. Han var ju fylld med tjockt, trögt flytande tarminnehåll. Sen slutar han andas. Och jag menar liksom, hans syskon har suttit och sett alltihop. Alltihop. De sitter liksom slickad mot mig och ser allt. Så jag minns inte när larmcentralen tar slut, för jag bara sitter och skriker hela tiden och förstår inte vad som händer och försöker liksom hjälpa Leon. Sen kommer det in, jag tror det är 2 eller om det är 3 ambulansmän, rusar upp för trappen liksom och tar tag i Leon och sliter ut han i liksom loftgången och börjar HLR. Och vid det här laget så sitter mina barn och skriker och är helt traumatiserade vid tvättmaskinen på toaletten. Och sen så skriker en av dem på förstärkning, fast mer så här underkontrollerade former, mer än vad jag kan göra. Men det var nog för att han förstod att det här är fruktansvärt allvarligt. Och då en defibrillator behövde han, och det är en sån här hjärtstartare. Sen kommer 3 ambulansmän, eller om det... Nej, för, ursäkta. Det kommer 2 brandmän inspringandes upp för trappen också. Så att de var ju 11 personer totalt i mitt radhus, eller mitt ex-radhus. Men jag såg inte dem, utan jag såg bara de som var uppe med oss här. Och då tog de hand om oss. En började leka med barnen och den andra sa, kan jag få sitta bredvid dig? Ja, tyckte jag att jag har inte fått uppleva värme på så länge, så whatever. Sitta där och håll i mig om det såra. Vilket han också gjorde. Och sen ringer jag svärmor, för detta svärmor. Och att de måste komma och ta de små barnen. Och sen säger en av brandmännen till mig att du kanske ska packa en väska med kläder. Jag bara, nej. Behöver ingen väska. Han är redan död. Han är död. Jag såg det på hans ögon i radhuset att det finns liksom ingenting kvar av min son. Även om hans hjärta slår så finns det ingenting kvar. Så Leon åker först i en egen ambulans. Jag tror det var lika bra att de gjorde det. Och sen så åker jag med en brandman i en av de andra ambulansbilarna. Och efter kommer brandbilen. Och jag liksom tappar i tid och rum. Jag fortfarande står det still för mig nu, liksom än idag. Typ nästan 2 månader efter. Vad tid innebär. Så... Där och då så får jag stå i den här korridoren återigen som vi har varit på så många gånger nu och försökt få hjälp. Utanför ett rum och bara vänta. En sköterska står ju där med mig och i rum nummer 2 har de Leon. Sen minns jag att hon gick in först en gång och så kom hon ut och så sa hon att det är lugnt. Han andas nu och han tillför sig själv nu med syre och men han är nedsövd. Och då tänkte jag, okej, men vad skönt. Jag kanske inte alltid ska tänka svart och vitt med allting. Kanske liksom blir bra. Men sen slog mig tanken att får jag hem en son som kan börja skolan och som kan cykla igen? Eller får jag hem en son som sitter och dreglar i en rullstol för resten av livet för att när du inte kan tillföra dig själv luft och så här så då tar ju gärna stryk. Det visste jag om. Så då bara står jag där och liksom helt traumatiserad och tänker att ja, hoppas jag är klar snart. Sen kommer en av ambulanskillarna ut som var i början i radhuset. Han minns att han var blond, ganska kort hår. Och då säger jag till hon jag står med att men vad gör han? För helvete, han ska gå in och jobba igen. Han ska för fan jobba igen. Och då försöker hon lugna ner mig och så här och han kollar inte på mig utan bara rakt fram med bestämda steg liksom och så går hon in igen, så kommer hon ut och så ska vi gå och sätta oss, säger hon, i rummet här. Vi kan gå och sätta oss där. Vill du ha någonting att dricka? Ja, nej, det är klart jag inte vill ha det. Alltså, vem vill ha det i det här läget liksom? Sen sa hon att doktorn kommer snart in och ska förklara vad som händer. Tänkte att okej. Ja. Så kommer han in i rummet och säger att jag beklagar men det ser ansträngt ut. Jag bara, så du menar att min son kommer att dö? Ja, jag beklagar, säger han. Det enda jag frågar, får jag gå in till han? Absolut, så. Men du får gå in nu om du vill. Så då springer jag in i rummet bara bredvid en till och sliter upp dörrarna. Och allting går liksom i slow motion för mig. Typ hur många folk där som helst, jag vet inte. Jag kan inte uppskatta antal hur många de var, men mer än 7 stycken i alla fall. Jag är fortfarande hålare på min son. Och jag ser liksom ögonen, det finns ju inget liv i dem alls. Jag tänkte, att, vad håller ni på med? Låt han vara, han är död. Fast jag inte ville tro det själv liksom. Och tråkigt nog så hade de ju precis börjat bytt till mörkblåa klädsel på sina rockar. Och han tyckte om mörkblå färg. Så bara det har varit så här för mig jobbigt att se. Sen får jag gå fram till henne och hålla i handen. Och sen så hör jag en av dem säga att undrar hur länge vi ska hålla på, ska vi avsluta? Sen så puttar de iväg med en bit och sen får de kolla på hans hjärta och det är still. Så 13.08 död förklaras han. Och det enda jag kan säga till dem är att gärna för det helvete en adrenalinspruta till. Det här ska ni fan kunna. Men grejen var att de hade gjort HLR i 111 minuter på han och gett han 10 adrenalinsprutor. De kunde inte ge honom något mer. Så efter det så får jag hans handavtryck och hans fotavtryck målat. Och det gör de med väldigt stor vördnad. De pratar med precis som om han vore levande. Sen frågade de mig om jag behöver någonting att dricka. Ja, alkohol, sa jag. Ja, det får du inte. Är det något annat du vill ha, sa de. Ja, jag vill ha morfin, sa jag. Nej, det får du inte, sa de. Ja, då finns det ingenting jag behöver, sa jag. Från det så låg jag med Leon hela tiden. Försökte hålla han varm, försökte skaka liv igen. Men det gick liksom inte. Sen så skjutsade de oss till ett avskedsrum. Och så ringer de ju Leons pappa, min mamma och Leons gudfar. Så att de bor ju i Ljusdal, så det tar ju typ lite över 2 timmar att komma. Så att det tog ett tag innan de kom. Så jag låg ju många timmar med Leon och skrek på sjukvården och vad dum de är, vad kast de är, hur de kunde göra det här mot min son. Massa sådana där saker. Och försökte skaka liv i han igen och bara, jävla skitunge, du ska ju kom igen, vakna upp igen. Du ska inte dö. Och de försökte väl att hjälpa mig, men när du är i chock och på sådär, det går inte att hjälpa en människa. Alltså de kunde inte hjälpa mig, även om de är hanterade och utbildade för sorg. Sen kom min mamma och Niklas, Leons pappa och sådär. Sen lämnade jag rum till han för jag släpper Leon då. Och det tyckte de var väldigt fint, för att jag har ingen bra relation till Leons pappa. Han har inte varit en engagerad förälder, och när Leon dog så hade inte han träffat Leon på över 2 månader. Inte ens ringt mig, inte ens skrivit någonting och frågat hur han mådde. Så vi satt där ganska länge, tror jag, och strax därefter så kom ju Fonus och skulle hämta han. Det, liksom, det tar emot så mycket att lämna ditt barn. För du har skapat det för att du har ett jävla ansvar att ta hand om dem och finnas där för dem och skydda dem. Du ska inte lämna bort dem, även om det bara är en kropp. Alltså nej. Det kändes så jävla fel att bara lämna bort den och åka hem. Så jävla jävla tomt. Så jävla värdelöst. Och när jag kommer hem så James, som är 3,5, han hade spytt 4 gånger. Och Håkan, som är 2 år, han sa bara mamma kräks. Sen backade han ifrån mig. Jag fick inte ta i han. Och så ville han bara upp till pappa. Så han tog de 2 och åkte hem till sina föräldrar. De har en stuga på gården som han har bott i. eftersom vi var separerade. Vi hade inte bott tillsammans på snart 2 år. Så att jag hade ju radhuset som han äger. Så han bodde ju inte där med oss.
Tack så hemskt mycket för att du delar. Jag förstår att det är super, super tufft att prata om. Och det är ju helt... Det här är ju en... Ja. Tuffaste avsnittet jag har spelat in.
Ja, det är väldigt, väldigt svårt att prata om det här, känner jag. Jag blir väldigt känslosam här och nu. Det spelar ingen roll hur mycket man pratar om det här, så kan man inte veta i förväg hur man ska bli i just den här intervjun och så.
Klart.
Ja, dagen efter så kände jag så här i hjärtat att jag måste gå hem till hans sista EKG-kurva. Det sista av han som de inte har tagit av mig, det var hans. Och då får jag ju träffa chefsläkaren för akuten. Och en till läkare som jag inte visste då, men som jag visste sen att han hade också förlorat ett barn. Och vad heter det? Då fick jag hans EKG-kurvor och sen sa hon det att de har startat en utredning om det här. För att de vill se vad som har blivit fel. Så efter det här var det jobbigt. Liksom, de har försökt erbjuda mig psykologer och dittan och dattan. Men som sagt, jag är fortfarande i chocktillstånd. Jag är i en traumatillstånd. Det finns liksom ingenting de har att erbjuda mig. Jag vill inte ens gå dit. Jag gick till en psykolog. Och så kom jag rakt in i en korridor och... Rakt fram så stod det förberedelse för operation barn. Och till vänster var hennes dörr. Jag bara, men vad fyndigt. Jag vill liksom inte ens se akutmottagningen längre. För det min son dog av, det var att han hade en missbildning på blindtarmen som hade letat sig in i något sorts hål bland tarmarna, så att han hade ju tarmvred och blodförgiftning. Så att hade han inte fått blodförgiftning så hade händelseförloppet blivit mycket långvarigare. För att jag pratade med obducenten om det, så det vet jag 100% stämmer. Och de hade kunnat rädda min son med en röntgen på hans mage som han inte fick. Och jag anmälde till polisen till vållande för hans död, till IVO, till LFÖ. Och patientvårdsnämnden har jag också anmält till. Så allt jag anmält till har jag anmält till. Alltså allt jag kan anmäla till.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det är så otroligt hemskt att höra. Finns någonting som man kan göra för dig? Jag kan göra, lyssna kan göra.
Ja, lyssna, att jag får komma hit och berätta min historia är ju väldigt fint för mig. För att jag vill inte att han ska bli en siffra i systemet bara, utan hans liksom liv ska ha ett värde mer än det här liksom. Och att jag vill inte att ett enda till barn ska bli behandlad på det här sättet. För 2 veckor innan Leon kom in så var det ju ett annat barn som också varit hemskickad med en krycksfaska. Men det barnet klarade ju sig. Men hade också tarmvred. Så det måste ju läras att liksom, när ett barn kommer in med de här typerna av magsmärtorna så ska det inte nonchaleras. För jag trodde inte Gävle sjukhus var så här dåligt.
Det är bara gör en röntgen.
Ja, det är
gör en extra röntgen.
Ja, det är ganska simpelt.
Det är inte några så här jättestora grejer.
Nej, det är inte det. Och det hade jag kunnat rädda liksom. Men vad du kan göra för mig, alltså jag vet faktiskt inte det. Det är många som frågar mig och sånt och jag har ingen aning. Ingen aning. Ellas hjältar vill ju stå för hans gravsten och det verkar ju många se ner på att men har man inte råd med det så är man snor och allt vad det är. Men jag har inte bett om det själv. Jag har inte stått och tickt för någon att snälla kan jag få pengar, pengar. Jag har inte gjort det. Det är fint gjort av henne och men jag har ingen aning vad någon kan göra för mig. Jag är en sån människa som aldrig kräver någonting. Jag är tyst av mig och slåss för mig själv i det mörka liksom, eller i det tysta. Jag är inte van att fråga om hjälp och sånt, för då blir det oftast att man får skäll. Att, ja, men, att man är dryg eller att ja, men jag har inte tid, jag ska göra det här. Och så jag vet inte. Ingen aning vad du kan göra för mig, men det är otroligt fint som sagt att komma hit.
Hur gammal var dina andra barn?
3,5 och 2 år.
3,5 och 2. Vad skulle du tycka, är det någon dröm du har? Är det något du vill göra med dem?
Ja, jag vet inte. Alltså så här, att de kanske ska uppleva saker och sånt där kanske. Jag har ju aldrig liksom rest någon gång alls ens själv. Eftersom jag har inte haft de framtidsplanerna. Jag skulle inte leva tills jag var 30 liksom. Så det har jag fått mycket kritik för. Du har ju inga framtidsplaner. Du har inga planer alls med livet. Vad vill det bli? Ska det bara gå som ett sosfall eller? Men alltså jag vet inte vad jag vill bli. Eller vad jag vill göra med livet. Så där. Och ännu mindre nu. Så. Ge dem en bättre vardag. Typ kanske att de får uppleva saker. Och se saker kanske. Jag vet faktiskt inte.
Du har aldrig varit utomlands någon gång?
Nej, aldrig någonsin.
Nej. Men vet du vad vi gör då? Då får du åka. Jag tyckte det var tufft att höra på allting.
Jag förstår. Det är inte kul. Det enda jag har haft som mål att jag själv ska göra det är att åka till Mittådalen för att se typ renar och se typ naturen och sånt. Men alla de här utredningarna ska ju ta så lång tid och under den här tiden så kan inte jag sörja riktigt för att det är alltid typ så här något nytt jag måste göra eller ja.
Jag förstår. Men så här i alla fall. Jag får samla mig lite ofta så jag bara hört på allting. Sådär. Nu är jag lite tillbaka i alla fall. Jo, så här. Men det som du kommer få som minst i alla fall är att du kommer få en resa med dina barn. Och ja, någon du väljer. Alltså, oh shit. Sorry alltså.
Okej, det är ju barn själv så att det inte undrar på om man reagerar. Många gör ju det, men de liksom reagerar i det tysta.
Ja, men man blir väldigt känslig också som man skaffar barn. Men i alla fall, det jag kommer stå för det är att jag kommer bjuda dig på en resa var du vill någonstans. Med din bror eller med någon annan, med dina barn. Så får ni åka på utomlandsresa ihop när ni åker till Disneyland eller vad ni gör, så står jag för allting. Jag kommer också lägga ett nummer som ni andra kan swisha också om det är så att man vill swisha till någonting, till någon annan. Om ni vill åka till ert ställe Var det Hemsedal eller om ni vill ha
Mittodalen,
eller om ni skulle vilja göra något annat kopplat till det här, om ni vill ha lite respengar, så har man möjlighet att swisha lite pengar om man skulle vara sugen på det. Skulle det kännas meningsfullt?
Det är klart det gör, men som återigen typ när det kommer till sånt här, jag är väldigt svårt att säga ja. Men för mina barn måste jag göra de. Han som är 3,5, han behöver ju gå i lekterapi nu för att han är så traumatiserad. Och det är väldigt jobbigt att se när man inte ens kan trösta sig själv. Så att jag säger ja för deras skull. Mm. För att de behöver det här.
Mm. Får de välja någon mysig plats att åka till, så får de åka utomlands första gången ni får samla ihop familjen. Åka till något härligt ställe. Så,
tack så mycket.
Och sen får du ta med någon som betyder mycket för dig. Så får du ha en fin vecka ihop.
Tack så jättemycket.
Jag visste att det skulle vara tufft det avsnittet, men jag visste inte att det skulle vara så här tufft faktiskt. Men ja, så är livet. Så är livet.
Det kan kallas liv, jag vet inte. Vilket trauma för mig som kan toppa det här. Jag tänker att...
Nej, men det går ju inte. Det går ju inte. Det här är så brutalt tufft. Alltså dels liksom... Den här starten med att bli liksom våldtagen när man är 8 år gammal, vad den är ju helt extrem. Tänk om jag har en dotter liksom som heter Alba, så här, det är helt extremt. Och sen prostituerad vid 12, och sen sexuellt utnyttjad, och sen så när man får sin första son, och sen så åka in till sjukhus de här gångerna, och sen så liksom dör det framför en.
Ja, helt onödigt också, för det hade inte behövt hända liksom.
Så att det är men extremt, extremt hemskt. Tack så hemskt mycket för att du delade med dig. Tror att vi har gjort det vi kan med intervjun. Jag har inte så mycket mer att säga här. Har du mycket mer? Eller har du något mer du tänker på?
Nej, jag tror jag har fått ner allt som jag... Eller har fått allt sagt som jag har velat sagt. Liksom.
Mm.
Och ett stort tack till deras hjältar som... För det var hon som fick mig att få den här intervjun.
Mm. Verkligen. Magisk.
Absolut.
Hon gör väldigt bra grejer, och där finns också, jag lägger också länk till det här på beskrivningen om man skulle vilja gå dit in och följa dem och läsa mer om fall som är tuffa. Och sen kan man också vara med och stödja dem. Hon gör ju allting för liksom alla pengarna går tillbaka till de som behöver hjälp. Så sen lägger jag också in länken här om det är så att ni känner efter det här att ni skulle vilja göra någonting för Emma och hennes barn, hennes familj. Kanske bidra med någonting till resan. Så vi kan gå ut och käka någon middag eller vad som helst. Stort tack för att du var med. Jag vet inte om jag klarar att köra med den här intervjun faktiskt heller. Jag blir helt tagen av allting. Men meningsfullt avsnitt. Och tack till alla er som lyssnat eller tittat på det här. Tufft avsnitt, och du, alltså de känslorna och det som jag har är bara en bråkdel av. Jag får ju komma in i den här glimten, får liksom glimta in i det här fönstret en liten stund, så som ni också som tittar på det här eller liksom lyssnar. Men du är i det, och du har trots allt förlorat det finaste, mest ovärdeliga du har, som är extremt, extremt tragiskt. Och vi hoppas att det här kan göra någonting också, så att det uppmärksammas lite mer, och det kanske är något annat liv som man rönkar istället.
Absolut, det hoppas jag också.
Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt, kan man göra det?
Ja, det kan man göra.
Kan man mejla, eller finns du på Instagram? Eller
jag liksom? Finns på Instagram och Facebook, så man kan skriva privata DMs. Mm.
Nu gör vi det också. Och sen så lägger jag länkar till det här i beskrivningen också. Stort, stort tack till allihopa, och tack till Emma och även Emmas bror här som är alltså stöd.
Fram Gang Spotting with Alexander Prelleros.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.